kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi ska få höra sista delen över Markus evangeliet del 8 ikväll. Det kommer att fortsätta sen med apostlagärningarna, så det kommer inte bli slut på detta. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och då här i närradion på måndagar klockan 19.
Ja, välkomna till Andreas kapellet när vi i den här kvällen idag ska avsluta Markus evangeliets genomgång, alltså i det 16:e kapitlet. Alltså avslutningen nu då på Markus evangeliet. Det är 16 kapitel i Markus. Det är kortaste av de fyra evangelierna. Och därför brukar jag be konfirmanderna läsa. Jag tycker de ska läsa själva något evangelium. Så säger jag, nu ska ni läsa Markus evangeliet av två skäl. Det första skälet är det att det är kortast utav alla. Och det tycker de är bra. Och det andra skälet är det att det är skrivet till hedningar. Så att det förutsätter inte så mycket gammaltestamentlig bakgrund och förkunskaper när man läser Markus evangeliet. Så det är rätt så tillgängligt på det sättet. Men som ni märkte förra gången så har vi det uppstår en del frågetecken när vi kommer till sista kapitlet. Därför att det är ju... Det är uppenbart så att från vers 9 till och med 20 som vi nu ska göra färdigt, så är det ett tillägg. Och när jag säger det, jag ser att det är några som inte har varit med tidigare, så låt mig bara få förklara det på så sätt att originaltexterna finns ju inte i sitt ursprung så att säga, utan det vi har är ju kopior på kopior. Man hade inte arkivsäkert bläck på den här tiden, utan man lärde sig utan till och man skrev av de olika upplagorna. Och då tänker vi förstås att ja, men då kan det ha blivit mycket fel. Men det märkliga är att när man hittar olika rullar och fragment från i olika delar av dåtida världen vid utgrävningar och jämför dem, så stämmer de, jag höll på att säga i huvudsak, men de stämmer alltså i detalj. Det finns detaljer som kanske avviker någon gång. Det kan vara ett skrivfel till exempel, eller något ord som där en bokstav gör att det blir en annan betydelse. Det finns sådana detaljer. Men det är de här olika delarna som man har jämfört med varandra och som man då har ställt samman till det som vi kallar för originaltexten. Men den är då från 300-talet. Och i de allra bästa ursprungliga handskrifterna så finns alltså verserna 9-20 inte med. Så det verkar som att antingen så är det så att Markus evangeliet från början har slutat med vers 8. Men som vi såg förra gången, det blir ett lite konstigt slut. Så man har svårt att tänka sig det. Men å andra sidan, apostlagärningarna slutar också så där konstigt. Man kan också tänka sig att det är meningen att det ska vara ett sånt öppet slut. Alltså det ska inte finnas någon avslutning. För tanken är ju att allting ska fortsätta. Alltså storyn blir aldrig färdigberättad, utan den fortsätter ju även efter det att man har skrivit ner de här texterna. Det kan ju också vara så, alltså den här verserna 9-20 som är sorts tillägg då, det är ändå känt på 150-talet. Så det är inte så att det är väldigt sent eller att det skiljer sig väldigt mycket. Jag sa också förra gången att de här verserna 9 till och med 20, de finns ju med i Matteus och Lukas och Johannes på olika sätt. Om ni bara tar den 9:e versen till att börja med. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut 7 onda andar ur. Den berättelsen finns ju med nästan ett halvt kapitel i Johannes evangeliet. När hon kommer där, Maria Magdalena, det är ju Maria från Magdala, det är samma person. När hon kommer till graven och den är tom och bara trädgårdsmästaren är där och hon undrar, vad har de gjort av min herre? Och han säger hennes namn Maria, och så öppnas hennes ögon och hon förstår att det är Jesus. Här står bara den här versen. Så att förmodligen var det så att det fanns många berättelser från den här dagen om hur det gick till när Jesus uppstod från de döda och hur det gick till när han visade sig. Många av dem som berättade det här levde ju fortfarande kvar. Men deras berättelser var inte motsägelsefulla, men de kanske skilde sig från varandra. Man såg det från olika synvinklar och någon såg någonting som någon annan inte såg. Och någon annan såg det som inte den första såg. Och så blev det berättelser. Och det här formades ganska snart till en gemensam huvudberättelse som var då en sorts sammanfattning av de här olika vittnesbörden. Och den kunde då skrivas ner på ett sätt hos Matteus, på ett annat sätt hos Markus. Så att man kan ju tänka sig att det här var en sån avslutande berättelse, eller en sån berättelse från den här dagen i kort form. Det var ju så att Markus var följeslagare till Petrus på hans missionsresor. Och hade förmodligen hand om uppföljningen av de som kom till tro. Och skötte då den grundläggande trosundervisningen som skulle leda fram till att människor blev döpta och kom med i församlingen. Så att det här skulle kunna vara en del i det som är Markus egen undervisning, eller det som Petrus hade som muntlig sammanfattning på alltihopa. Och att det har då cirkulerat som någonting för sig, så att säga, som sedan har lagts till då så småningom. Ja, vi vet inte, vi kan bara spekulera. Men ni ser ju att nionde versen börjar ju med: efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon. Alltså det, här börjar en berättelse om hur det gick till. Men på samma sätt har det ju i vers 1. Alltså 16:1. När sabbaten var över köpte Maria. Och så kommer det igen då i vers 9. Så det är uppenbart att det är två stycken olika berättelser som finns med här. Vi ska komma in på apostlagärningarna, kanske inte idag, men börja på det nästa gång. Och då ska jag bara visa en sak som står i apostlagärningarna 1. Därför där står någonting i översättningen här som kan översättas lite annorlunda. Det står så här i apostlagärningarna 1:1. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Och så vidare. Och jag tror att det står så i de flesta andra svenska översättningar också. Dock inte i Fjällstedts bibel och bibelöversättning och bibelkommentar. Den används ju inte, men där står det mera ordagrant översatt som det står i grundtexten. Och då står det så här: i min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus började göra och lära. Alltså underförstått, det fortsätter. När Jesus har lämnat den här jorden så fortsätter det. Jesus har bara satt igång ett skeende som sedan ska fortsätta. Och så har Lukas skrivit här i Apostlagärningarna 1:1. Och så kan man ju tänka sig att de tänkte. Att man därför alltså inte avslutade Markus evangeliet. Eller man avslutade inte apostlagärningarna som om berättelsen var över. För det är den ju inte. Apostlagärningarna är ju andens fortsatta gärningar. Jesus fortsätter ju att göra och lära i apostlagärningarna. På samma sätt brukar man förklara bönen Fader vår. För bönen Fader vår finns ju i synoptikerna, i Matteus, Markus och Lukas. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Men slutet, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen, finns inte med i någon text. Inom bibeltext. Och då har man undrat liksom, när lades det slutet till? Och hur ska vi förstå det? Och de som har forskat som mest i det här, de säger det att, ja, eftersom det är olika versioner dessutom i Matteus, Markus och Lukas, skiljer sig lite grann i formuleringarna på Fader vår. De är inte exakt, det är samma innehåll, men inte exakta samma formuleringar. Och då undrar man, vilken är det som är rätt? Så tänker vi västerlänningar. Och svaret på det, och att det saknas ett slut, är det att, ja, det finns inget som är rätt eller fel, utan detta är en modell som Jesus har gjort. Och det är avsiktligt att det inte finns något amen eller någon avslutning, för att bönen ska aldrig avslutas. Så man tänkte på ett annat sätt. Och det kan vara det som går igen också här i Markus slutet. Jag såg här i jag har ju folkbibeln. Där finns ju en not. Och i den noten så står det nere på sidan där en kommentar till 16:20 att vissa handskrifter har en kortare avslutning från vers 9. Alltså det finns ett tredje förslag i sådana fall. Och det står till och med utskrivet hur versarna 9-20 finns i kortform, så att säga. Och då står det så här: Och allt det som de hade fått befallning om berättade de i korthet för de som var tillsammans med Petrus. Genom dem sände Jesus själv från öster ända till väster ut den heliga och oförgängliga förkunnelsen om den eviga frälsningen. Amen. Så kunde det låta. Men som sagt, det finns ingen anledning för oss, om vi bara liksom tänker efter lite grann, att spela ut de här emot varandra. Jag förstår inte varför vi gör så. Eller om det bara är jag då som har lite akademisk fostran, eller som tänker då att det är någonting som är rätt och någonting som är fel här. Varför ska man tänka så för? Det behöver det ju inte vara. Det kan vara lika rätt alltihopa, fast det är olika delar. Det är så självklart när man liksom stannar upp och reflekterar över det. Men det är så, det är olika kulturer, olika miljöer. Så att man behöver som sagt stanna upp och meditera kanske mer än en gång innan bilden klarnar. I alla fall det här slutet då, verserna 9 till och med 20, det kan man på ett ganska naturligt sätt se att det är fyra stycken delar så att säga. Det är visserligen i folkbibeln bara ett enda stycke, men om man ser innehållsligt så är det fyra delar. Jag tror vi ska läsa de där texterna också. Den första delen då, vers 9 till och med 11. Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur. Hon gick och berättade för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Och det där känner vi igen från de andra evangelierna också. Så tydligen var det så här på riktigt, om jag får uttrycka det så, att här var inte bara Maria från Magdala, det var tydligen någon eller några andra som fick se Jesus också. De var övertygade. De berättade för dem som inte hade sett det och de trodde inte på det. Och det är klart, det är inte så lätt att tro på det. Men jag har tänkt på det många gånger, att jag skulle säkert vara bland de där som inte heller trodde på det. Men å andra sidan, om man sitter då 10-15 stycken i ett rum och mina bästa vänner kommer in och verkligen förklarar att de har sett honom. Och så skulle jag ju märka om de bluffade. Eller om de åtminstone själva trodde att de hade sett honom. Så det måste ju vara oerhört omskakande och förvirrande. Thomas, han sa ju det i Johannes evangeliet att om jag inte själv får, ja, han var ju inte ens med då, han var inte med när Jesus visade sig då på kvällen där, och så säger han då att om jag inte själv får ta på honom, så kan jag inte tro det. Nu fick han ju vara med om det sista, eller en vecka senare. Då säger Jesus, ta på mig, känn då. Och då faller han ner på sina knän och säger, min Herre och min Gud. Alltså det är svårt att sätta sig in i den situationen om man skulle varit i hans kläder. Men det måste ju vara oerhört omskakande. Och vi vet ju det, att om vi bara tar de 12, 11 av de här 12, de blev martyrer. De gav sitt liv alltså under tortyr och dödsstraff på att de hade faktiskt sett dem. Och rent psykologiskt så talar allt för att det måste ha varit så. Man brukar säga det inom forskningen att vi vet ingenting om huruvida Jesus har uppstått från de döda eller inte. Det går ju inte att bevisa, det kan man inte veta. Men det finns två saker som man kan veta. Man kan veta att graven var tom den här morgonen. För det kan man se också i motståndarlägret. Ingen kunde visa upp kroppen. Den var borta helt enkelt. Så mycket är vetenskapligt belagt. Och det andra som är belagt, det är det att de här vännerna, de här 12 och ganska många andra också, var övertygade om att de hade sett Jesus som uppstånden från de döda. Det finns inget tvivel om det. Det är uppenbart, det går liksom inte att dikta upp en sån här historia gåvor, men det går inte att hålla fast vid den under de omständigheter som de första kristna levde. Det är psykologisk omöjlighet. De var övertygade, oavsett om det var sant eller inte, så är det sant att de var övertygade om att de hade sett honom som uppstånden. De gav sina liv på det. Hela det här är ju också ett uttryck för det vittnesbördet. för att inte tala om kyrkans historia och om den kristenhet som idag är större och starkare än någonsin tidigare. Så man brukar anföra inte bara de första kristnas vittnesbörd utan hela det skeende som sen kommer genom förföljelseperioder och hur kyrkan har spridit sig. Man brukar anföra kyrkans historia som det starkaste beviset för att Jesus har uppstått. Det skulle inte hända annars, va? Om inte det fanns människor som var helt övertygade om det. Så det är sagt om den första delen här i alla fall. Man kan förstå då att de inte trodde på vittnesbördet till att börja med. Men vi vet ju att det ändrade sig. Sen kommer då den andra delen. Och det är ytterligare ett vittnesbörd, vers 12 och 13. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Och den berättelsen finns ju nästan ett helt kapitel om, alltså Lukas evangeliets 24 kapitel. Det är ju det här som vi kallar för Emmausvandringen. Och där är ju beskrivet i detalj hur de här två lärjungarna går och så kommer det en främling som slår följe med dem. Och de är ju nedslagna, de är ju så illa till emot så de hänger ju bokstavligt talat med huvudet. De går tysta, så den här främlingen säger, varför är ni så nedslagna för? Och då tittar de förvånat på honom och säger, men du måste ju vara den enda i hela Jerusalem som inte har hört vad som har hänt. Och så berättar de för honom vad som har hänt. Och så säger han, ja men det är precis så skrifterna har sagt. Det var ju vad som skulle hända. Och så är samtalet igång. Och där går han då tillsammans med dem. Åtminstone en mil, om man får bara se till det avstånd som Lukas evangeliet talar om. Från Emmaus till vart de nu var. Eller från Jerusalem till Emmaus. Eller från Emmaus till Jerusalem, jag minns inte. Så de hade ju gott om tid. Och sedan så hade de ju då en måltid tillsammans. Och när han bryter brödet så känner de plötsligt igen honom. Så de blir också väldigt överraskade och berättade för de andra som inte heller de trodde på det. Sen kommer då den tredje delen i den här avslutande delen. Och den är ju i sin tur innehåller några underavdelningar. Men den tredje delen är alltså från vers 14 till och med 18. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan. Då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så det är den tredje huvuddelen här i det här slutet. Och det är ju sorts sammanfattande avslutning det här. Och det är ju oerhört komprimerat. Det första då är när de ser att de ligger till bords här och de tror inte på honom. Men Jesus förebrår dem att de inte tror. Jag vet inte varför han gjorde det. Jag tror inte. Förmodligen så ville han väl uppmärksamma dem på det, att de inte hade trott eller inte trodde. Jag tror inte att han var irriterad eller arg för att de inte trodde, utan det var nog mer att han ville att de skulle observera att de inte trodde, för att om inte de tror, hur ska de då kunna förvänta sig att andra människor ska tro, som kanske aldrig har sett Jesus eller hört talas om honom ens? Alltså de måste förstå, om de tycker att det var svårt att tro, så måste de förstå att de, när de nu ska berätta det vidare för andra, så måste man ha förståelse för att de som kommer i andra hand och i tredje hand kanske har ännu svårare för att förstå. Inte bara att de har en förståelse för att människor inte tror, och att vi behöver ha en förståelse för alla de som inte tror. Ja, men man är ju förblindad. Hur ska man kunna tro på det vi pratar om? Vi måste ha förståelse för att folk inte tror. Och det andra som jag tänker mig här, det är ju att de behöver komma till den insikten om att det är Gud själv som öppnar ögonen på människor genom den helige ande. Ni ska dröja kvar i Jerusalem till den helige ande kommer. För ni kan inte göra det här i egen kraft. Det nya livet, det kristna livet, går inte att leva utan att frälsningens källa, så att säga, att vi är bärare utav den. Det går inte att leva det kristna livet med mindre än att Guds försoningsverk har etablerats i vårt inre. Och att Jesus får vara den som bestämmer över våra tankar, ord och gärningar. Och utan att den helige ande får göra det, inte bara levande för oss, utan får vägleda oss i våra ord och tankar och gärningar. Det är så att säga en nödvändighet för att evangeliets spridning ska kunna ha framgång. Att Gud själv gör det. Och här har vi en hel del att lära som vi ska komma in på när vi kommer in på apostlagärningarna förstås. Men nu fick de ju vänta här i Jerusalem, och de var ju samlade i bön. Och det ska vi komma tillbaka till också. De var samlade i bön, och de visste ju inte hur länge de skulle be. De skulle be tills dess att den helige ande kom till dem. Och vad skulle de tänka om det? Ja, hur ska det gå till? Hur ska vi se det? Hur ska det kännas? Och så vidare. Allt det där som vi också kan känna när vi ber för varandra. Och hur lång tid ska det ta? Tills dess att. Och så går hela dagen utan att det händer något. De måste ju bli trötta och sova på natten. Vakna på morgonen och ingenting har hänt. Och här går dag ut och dag in. Det går ju en hel vecka, det går ju 10 dagar. Så att jag kommer ihåg fader Sune, Wiman, han talade ofta om de där 10 dagarna. Om vad som hände under de 10 dagarna. För det vet vi ju inte annat än att de var samlade till att be. Men han brukar tala om att de var samlade under de här 10 dagarna, så pratade de om vad de hade varit med om, påminner varandra om vad Jesus sa, och det här att han förebrådde dem för deras otro. De såg sin egen ofullkomlighet. De bekände, 10 dagar var de som ett enda stort biktrum, alltså där man bekände sina synder för varandra, där man insåg att man var fullkomligt beroende utav Gud. Och sen kommer då pingstdagen. Fast vi har inte kommit så långt ännu. Så de fick säkert lära sig det. Och sen så fick de också förmodligen prata om det som står i vers 15 här. Han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Här sker ju det som jag kallar för fas 2. Du vet, judarna kunde ju inte på den här tiden begripa att det skulle bli en fas 2. Och med fas 2 menar vi, till skillnad från fas 1. Fas 1 är ju när Gud kommer till Abraham, Isak och Jakob och de andra, och det judiska folket blir till. Det folk blir till vilket Gud kan sända sin Messias. Det är folk där Jesus ska födas. Det är första fasen. Och han är till för dem, för Israels förlorade barn, så att säga, helt och fullt. Det är första fasen. Ni kan titta på vad Gud säger till Abraham i första Mosebok kapitel. Det måste vara kapitel 12, va? Just det. Det är när Abraham kallas utav Herren. Det här är ju 2000 år tidigare. Så säger Herren till Abraham, första Mosebok 12:1: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och det är ju det judiska folket, det här folket som ska förberedas för att ta emot Gud när Gud blir människa. Och det är inget märkvärdigt folk. Det är det minsta av alla folk. Det är ett folk vars historia är fullt av trolöshet mot sin egen Gud. Det är ett folk som är förskingrat och så vidare. Men det är ändå ett folk som Gud kan komma som en räddare till. Och som en messias som ska upprätta folket sen. Så det är det första, det är fas ett. Och sen om du läser längre ner i slutet på vers 3. Sista meningen i vers 3. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Alltså alla folk på jorden. Det är fas 2. Hedningarnas tid. Och det så långt hade inte... Det fanns ingen levande tro eller tradition på den här fas 2. Det finns ju bibelord där det står att det ska gå upp ett ljus för hedna folken. Vi brukar läsa det här, de här texterna på julottan. För de som vandrar i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart och så vidare. Va? För hedna folken ska det också bli en frälsning. Det är fas 2. Den börjar här nu. Jesus säger på samma sätt som Herren sa till Abraham. Gå ut! Gå ut ur dig själv och gå ut i hela världen. Gå till det land som jag ska visa dig. Och på samma sätt talar nu Jesus i Markus 16:15 till lärjungarna. Gå ut i hela världen. Ni ska gå ut till världen. Fas 2. Och den tog de inte till sig ens de första kristna. För när vi läste apostlärningarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så är det bara verksamhet som är riktad mot judarna. Sen hände det i kapitel 10 när vi kommer så långt. Att Simon Petrus blir kallad direkt utav Gud ifrån himlen att gå till. Nej, han blir kallad utav Cornelius, så är det. Att komma till honom. Cornelius som var en hedning som bodde i Caesarea. Och som har blivit sökt utav Gud och vill höra om evangeliet. Kallar alltså på Petrus. Och Petrus vill inte gå dit. För han är ju en hedning. Och de har ju ingenting med varandra att göra. Och det här är apostlärningarna 10. Vet du? Det är ganska märkligt. Och det är då som Herren Gud sänker ner. Han kommer ju hänryckningarna i bön. Uppe på taket. Så sänks det ner en duk full med orena djur. Och så säger en röst till honom. Ät. Tag och ät. Nej, men jag kan inte äta. Det är orena djur. Det här har ju med hedendom och. Och det är avskyvärt, ta bort det. Och det här hände 3 gånger tills Petrus förstår att det inte handlar om att äta oren mat. Eller rättare sagt att all oren mat är försonad med Gud och nu ren. Utan det handlar om att också hedningarna är inkluderade i försoningen, att han ska gå till dem och betjäna dem. Och så gör han det. Och när han berättar för dem om vem Jesus är och vad som har hänt. Då mitt under hans berättelse så faller den helige ande. Och folk börjar överallt där lovprisa Israels Gud och till och med tala i tungor, står det. Och då inser Simon Petrus att fas 2 är på gång. Den är redan antydd på pingstdagen. Det står ju att de kom ifrån, hur det här står, vi ska se här. På pingstdagen så står det att de var församlade. Och så kommer det folk då från alla möjliga håll och kanter. I vers 9, Apostlagärningarna 2:9. Vi är parter, meder, elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen, Kappadokien och så vidare. Va? Så där finns det förutsagt eller föregripet så att säga. Att det ska gå ut till alla folk. Men där är det fortfarande judar det handlar om på pingstdagen. Men jag tror att i och med att de kom från förskingringen och att de blev fyllda med Guds ande, så säger det någonting om att Gud ville gå ut i förskingringen och han ville samla ett nytt folk. Jag ska komma tillbaka till det också sen. En sak som jag tänkte på här, som vi kan tänka på också, att de ska predika evangelium för hela skapelsen. Det var nämligen så att Gunnel som sitter här och jag, vi var på en fortbildningsdag igår. Och det var en jättebra fortbildningsdag. Det handlar om präst och diakon och hur vi uppfattar oss själva och hur vi gestaltar våra olika roller i liturgin. Och då handlar det om, alltså då måste ju prästen hitta sin roll och diakonen måste hitta sin roll. Och diakonen är ju inte präst och prästen är inte diakon, så att det finns ett samspel här, va? Samtidigt så är det så eländigt. Det är ju så eländigt så att sen slutet på 1700-talet så har det kommit in en tankebyggnad i västlandet som handlar om makt. Och nu så finns den väl inarbetad också i våra kristna sammanhang. Vi talar om maktbegreppet. Ungefär som att det finns makten är en kaka, sa Sven-Erik. Sven-Erik Broddo som är professor i bland annat eklesiologi om kyrkan. Vi tänker på makten som en kaka. Vi har en kaka och alla vill äta av den. Alla vill ha sin del av kakan. Och då ska den där kakan fördelas på olika sätt. Men det här är ju inte ett bibliskt tänkande. Utan det här kommer från slutet av 1700-talet, 1800-talets maktbegrepp. Och då är det frågan om hur man ska fördela den här makten mellan präst och diakon. Och även lekfolk kom vi in på. Och han gjorde ju ganska klart för oss att han gillade inte begreppet lekmän och lekfolk. Därför det finns en annan tanke här också som är från upplysningstiden, 1800-talet. Och det är det tanken om professionalitet. Det har inte funnits innan, det kom på 1800-talet. Att man har en professionalitet. Och den har ju smugits in också i kristna sammanhang. Så att det finns vissa då anställda som är så att säga professionella i det kristna sammanhanget. Och lekmännen, det är ju de som inte är det. Märker ni på en gång hur det här samspelar med maktbegreppet? Så nu har vi i och för sig en maktkamp som pågår i kyrkan där man säger att det ska vara demokratiskt och så. Men vi ska inte röra till det mer än nödvändigt här nu. I alla fall så finns den här betydelsen av präster och lekmän. Och så sa han att innan upplysningen så fanns alltså inte det här. Utan då talade man om de heliga. Det var så att säga begreppet som man använde för lekfolk. Och det är lika oavsett om man är präst eller diakon eller så att säga vanlig kristen som vi uttrycker det. Va? Det är de heliga. Så att ni får gärna hjälpa mig och få tänka igenom det här själva och så att vi kan omvända oss och tala om varandra inte som präster och lekfolk utan tala om varandra som heliga. Vi har alla så att säga en roll i Guds rike. Vi har alla en plats i Guds rike. Och det är inget mer värt så att säga än det andra. Och vi måste komma till insikt om inte prästens roll och diakonens roll bara. Utan om din roll och din roll. Och din roll och din roll. Och din roll och din roll. Varje människa som är en bekännare behöver få veta sin uppgift i den gemensamma församlingen. Och veta och förstå att det är lika mycket värt som någonting annat. Så det här är jätteviktigt. I alla fall i den här diskussionen så var det också det att diakonerna kan ju då ibland predika. Men då blir det ofta så vet ni, att när prästen inte kan, då går diakonen. Och blir någon sorts assisterande. Och så ska göra det som prästen egentligen skulle ha gjort. Och då är vi tillbaka i det här tänkandet. Att diakonen är lite mindre värd. Och är en som assisterar prästen. Ja, så diskuterar vi det fram och tillbaka. Och så kommer man till att ja, men det är ju bra att diakoner predikar så. Men det som är viktigt då. Det är att de inte uppträder som präster. Utan då ska man predika ur ett diakonalt perspektiv. Och lekmännen ska då vittna om eller predika den mån de gör utifrån sitt perspektiv. Och prästerna då ska göra det som ja, utifrån sitt perspektiv så att säga. Och jag bara kände att det här stämmer inte. Så jag viskade till hon som satt bredvid mig att det här stämmer inte. Så. Det är inte allt på hon var diakon nämligen. Så, det är inte så att jag ska predika ur ett prästerligt perspektiv. Och du ska predika ur ett diakonalt perspektiv. Vi ska predika evangelium. Det är vad vi ska predika. Och det är lika oavsett om vi är präster, diakon eller lekmän. Vi har ett budskap. Som visst kan framföras kanske ur olika perspektiv. Men det är inte perspektivet som ska bestämma budskapet. Utan budskapet är detsamma för oss allihop. Gå ut och predika evangelium för allt skapat. Om du berättar, eller vill berätta, eller för all del berättar för någon av dina nära och kära. om vårt sammanhang och vad det betyder, då ska du berätta evangelium. Inte om kyrkans verksamheter. Eller hur du uppfattar liturgin och gudstjänsten. Eller hur vi ska, ja, vad det nu kan vara för något. Du ska ju berätta evangelium. Lika mycket som vilken diakon eller präst som helst. Och evangelium, det är detta. Att ingen människa behöver känna sig åsidosatt utav Gud, övergiven utav Gud. Ingen människa ska behöva uppleva att mitt liv är inte värt så mycket. Eller mitt liv är rent utav meningslöst. Jag hörde på nyheterna i morse innan jag gick till jobbet att det var 34 som hade begått självmord i Jönköpings län det här året. Alltså 34 som de visste om, det är sannolikt kanske ännu fler. Så ska det inte behöva vara. Vi måste ju förstå det och kunna dela det med andra människor. Ditt liv är värdefullt. Ja, men hur kan du säga så? Men Gud har ju skapat dig. Gud hade en mening med ditt liv. Och då tror jag man får människors öra, om jag säger så. Då lyssnar de. Ja, hur då menar du? Hur kan du säga det? Och det är inte bara det att Gud har skapat dig därför att han har en tanke med ditt liv. Och allt elände, om det nu är sånt som händer i våra liv, det vrider han till det bästa för att hans goda vilja ska ske. Det är bara positivt det som sker i Guds rike. Till och med lidandet och svårigheterna är positiva i Guds rike. Därför att det förvandlas till erfarenheter som vi kan ha glädje och nytta av när vi fortsätter vår vandring. När vi är i anden, när vi är i Kristus alltså. Det finns ingenting som är negativt i Guds rike. Och när vi ser det och förstår det och får det till oss, då har vi goda nyheter att berätta. Vem vill inte höra sånt? Alla vill höra sånt. Och det är inte bara det att Gud har en mening med ditt liv, utan det är dessutom så att han har gett sin älskade sons liv för att visa hur mycket han älskar oss. För att göra det möjligt att återlösa allt sånt som du och jag har gjort fel. För att dina synder och mina synder och överträdelser och murar som vi har byggt upp inte ska hindra längre. Utan vi ska kunna bli friköpta och återlösta. Och det kan vi bli därför att det finns en som har betalat priset för det. Det är evangelium. Och det här ska vi berätta för alla. Sen ur vilket perspektiv du gör det, det är sekundärt. Det viktiga är, som det står här, predika evangelium för hela skapelsen. Det är lite häftigt tycker jag att det står hela skapelsen i en tid när vi börjar bli så miljömedvetna. Ni vet väl det att Franciscus av Assisi, innan han predikade offentligt för människoskarorna, så övade han sig ute i skogen. Han predikade ofta och gärna för fåglarna till exempel. Jag vet inte om det är meningsfullt, men jag tycker det är fint ändå. Jag tänker kunna få tala till haven och till bergen och skogarna. Tala med miljörening, tala om skapelsens upprättelse till dem. Ja, det är en härlig tanke. Men om det gäller skapelsen på det sättet, så gäller det ju skapelsens krona, människor i synnerhet. Och det är ju för eländigt att det finns människor i Värnamo som mår dåligt utan att det är någon som säger till dem det som jag har försökt berätta här nu. Och det går inte att skylla på pastorn, vet du, på längre sikt. Utan här är någonting vi måste hjälpas åt med. Så här hade de, bara här hade de ju tillräckligt för att tala med varandra om under de här 10 dagarna. Och är det dessutom så att Jesus har sagt att det ska gå ut i hela världen. Och de sitter där, en handfull människor. Nu var kanske inte världen så stor på den tiden, men den var ju tillräckligt stor för att de måste ha undrat hur det ska gå till. Så nog hade de att prata om, och nog förstod de att det här måste ske genom Guds ande. Vi håller på att skriva verksamhetsberättelsen. Det kommer kanske lite vid sidan om texterna här, märker jag. Men jag håller på att skriva verksamhetsberättelse. Och då måste jag ju nämna om det här med cellerna också. Och då tror jag... För 3 år sedan så satte vi upp ett mål om att det skulle få vara 20 celler. För 2 år sedan så var det likadant. Och för 1 år sedan också. Det har alltså inte växt, va? Och då måste jag tänka igenom, så hur många år ska jag behöva skriva det här i verksamhetsberättelsen? Det är ju inte så kul. Och när jag har våndats över det och tittat efter vad det kan bero på, så har jag i och för sig sett några orsaker som vi nu ska liksom arbeta vidare på. Men det ska jag inte fördjupa mig här nu, va. Men det jag ser med oönskad tydlighet, det är att det är Gud som ger växten. Det spelar ingen roll hur vi tar i, alltså, eller hur mycket vi ber, eller hur bra system vi har. För vi kan inte, så att säga, tvinga på människor en vandring i den heliga ande. Vi kan prata om det här på bibelförklaringarna, om livet i den heliga ande och hur allting ska kunna samverka till det bästa och så vidare, va? Men det går ju liksom inte att trycka ner i halsen på någon. Ännu mer, och även om det gick att trycka det ner i er till exempel, så skulle jag fortfarande inte kunna få leva efter det. För du är själv ansvarig för ditt liv. Så här finns alltså en man kommer till en fas där vi blir helt beroende av att Gud får utrymme ibland oss. En sån där vision som också ligger utanför texten i för sig, men en sån där vision som vi lever med, det är ju att vår identitet, jag vet vi är från olika samfund här, kyrkor och samfund, men vi kan tillhöra olika kyrkor och samfund, men vår identitet måste ju vara densamma. Nämligen att vi är kristna, vi är Kristi kropp, va? Man skiljer på identitet och tillhörighet. Din identitet och din identitet och min identitet kan inte vara i ett samfund. Jag är missionsförbundare, jag är svensk präst i Svenska kyrkan. Jag är i Kristus. Det är identiteten. Tillhörighet måste vi också ha. Det är en sociologisk nödvändighet. Men den är sekundär i förhållande till identiteten. Den är inte oviktig. Det är viktigt att man tillhör någonstans. Det finns de som inte är med någonstans, va, eller som går överallt. Det tror jag inte är riktigt. För att Gud verkar ju i ett sammanhang. Han verkar ju i ordningarna som vi lever i. Så vi kan inte hoppa från en ordning till en annan ordning, från ett samfund eller en församling till en annan. Det är inte det jag säger. Men det finns alltså en identitet som jag tror att jag delar med er på så sätt också, att vi vill ju se den förverkligad. Vi vill ju se Kristi kropp förverkligad. Och detta hindras av kyrkans splittring. Och det är också en sån där jobbig sak. Det är en jobbig sak att se att tillväxten inte äger rum. Det är en jobbig sak att kyrkans enhet, endräkt och framåtskridande kraft hindras av splittringen. Men så är det. Men vi får försöka hitta varandra i tankar, ord och gärningar. Hitta varandra i vår identitet och arbeta på att förverkliga vår identitet som kristna. Att det kristna evangeliet förkunnas. Och inte samfundet si eller samfundet så, eller verksamheten si och verksamheten så. Som ju bara mörklägger på något sätt det som är det enda nödvändiga. Jag hoppas och tror delvis också att vi samlas så här och läser Bibeln och försöker förstå den och lyssna efter Herren och säger att vi vill att han ska verka bland oss. Jag tror att det har betydelse. Annars skulle jag inte hålla på med det. För hur ska den heliga ande kunna verka om inte ordet och bönen är så att säga igång? För den heliga ande verkar inte bara med dig och dig och dig och mig som individer. Det kristna livet är ju inte individualistiskt. Att bli en kristen betyder att bli insatt i ett sammanhang. Bli insatt i Kristus. Och det har vi gemensamt. Men hur förverkligar vi det som är gemensamt för oss? Det kommer vi återkomma till särskilt när vi kommer till första Korintherbrevet. Det vill säga 2016. Eller när det nu blir. Ja, det blev många utvikningar här, hörni, men jag får följa mitt hjärta också ibland. Sen har vi då en sån där sak som kanske kan komma i ett nytt ljus. Det är vers 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Och att jag vill citera Bo Hjerts här beror på att det finns de som hävdar och saluför att det ska gå till i den här ordningen, tron och dopet. Och så brukar man citera den här versen. Vilket alltså inte är möjligt språkligt. För på grekiska står det ho pistevsas kai baptisteis sosetai. Och verben där är skrivna i aoristus, som är en tidsform. Tidstempus, alltså tempus som inte finns på svenska. Det går alltså inte att översätta rakt av. Utan när vi översätter ett verb som står i aoristus, då översätter man det med imperfekt, perfektum eller pluskvamperfektum beroende på sammanhanget. Men i samtliga tre tempus så är det dåtid. Det som skiljer aoristusen ifrån våra svenska dåtida tempus, det är det att i aoristusen finns ingen tidsföljd. Alltså det är någonting som pågår, men det pågår i dåtid. Det är det närmaste jag kan säga. Så att det måste nog översättas så här. Eller om jag ska göra det övertydligt så skulle man kunna översätta så här också. Den som har kommit till tro och som har blivit döpt. Alltså inte någonting med ordning, utan det är de två grundförutsättningarna finns. Där ska man bli frälst. Det kunde lika gärna stått tvärtom. Det kunde det inte, eftersom det är skrivet i en missionssituation det här. Det var ju inte så att man döpte folk och sen skulle de komma till tro. Så har det ju blivit i vår lutherska tradition. Men det är för att vi lever i olika tider. Men i sak så skulle det inte spela så stor roll. Så här skriver Hjerts i sin kommentar. Med troende menas, det visar den grekiska verbformen, en som kommit till tro och självfallet förblivit i tron. En som tror hela tiden, så att säga. Det är inte bara att man har kommit till tro i dåtid, utan man är en troende i dåtid men också i nuet. På samma sätt betyder döpt en som vid något icke närmare bestämt tillfälle blivit döpt. Man får ha klart för sig att det inte är fråga om något som ska ske i en viss tidsföljd. Det är fråga om två villkor för frälsningen. Tron och dopet är både nödvändiga. Och eftersom de här två sakerna, dopet och tron, är två sidor av samma mynt, så att säga, så är det faktiskt så när man läser Nya testamentet, också breven, att när det står om de döpta, så syftar det på de troende. Det kan inte vara på något annat sätt. För det existerar, så att säga, ingenting annat. På samma sätt så kan man kan inte läsa om troende i Nya testamentet och tänka den tanken att de inte är döpta. Det går inte att tänka sig. För de troende är de döpta. Det är sak samma. Nu har man väl kommit ganska långt när det gäller ekumeniken på just det här området. Men jag har vuxit upp med den där debatten om att jag inte är riktigt döpt. Jag kan fortfarande höra det någon gång ibland. Va? Även om jag inte tar så illa vid mig nu som jag gjorde när jag inte var lika rotad i tron. För det är ju inte roligt att höra. Men ekumenis som vi tar mellan inte bara de stora kyrkorna utan de olika traditionerna. Där är det väl ganska uppenbart att det finns ett erkännande utav de olika sätten att se och förstå det här med dopet och tron. Och när det är sagt så menar inte jag att, att vi ska nöja oss med att människor är döpta och konfirmerade. Det menar jag verkligen inte. Det är otillräckligt. Det är ett villkor. Men vi ska ha två förutsättningar med. Vi ska finnas troende också. Nåja, det vill vara bara det. Jag tyckte inte jag kunde gå förbi den versen utan att kommentera det. Och likaså vers 17 behöver nog också kommenteras. I vers 17 så står det: tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungor och så vidare. Där finns ett annat missförstånd, nämligen att man tänker sig, eller tolkar det som, och tänker sig att de här tecknen, driver ut onda andar och talar i nya tungor och tar ormar i händerna och så, är tecken på tron. Men så är det inte. Man kan vara troende utan att det här händer. Vad är det tecken på? Jo, det är tecken på samma sätt som Johannes använder ordet tecken, eller begreppet tecken, i sitt evangelium. Han säger, detta var det första tecken som Jesus gjorde. Det är alltså tecken på Guds närvaro. Eller för, om vi ska associera till de andliga nådegåvorna, tungotal och profetia och helbrägdagörelse och så, som Paulus talar om det. Då säger Paulus att det är andliga yttringar, andliga manifestationer. Det är tecken på andens verksamhet. Inte på en människas tro. Så där flyter det ihop ibland på ett rätt så olyckligt sätt. Men vi ska alltså läsa det här som att om ni har fått vara med om, eller får vara med om, att människor befrias från onda andar eller talar i nya tungor, eller varför inte ta ormar i händerna och dricker något dödlande gift, eller lägger händerna på sjuka så de blir friska, då ska ni tolka det inte som den människan eller de människornas, det sammanhanget, stora tro, utan då ska ni tolka det som att oj, Gud är mitt ibland oss. Så ska man förstå det. Och det här tror jag är en viktig distinktion. Det är också skönt, tycker jag, när man ser igenom eller upptäcker de här dimensionerna som vi pratar om, att när vi ber för sjuka, så det är ju inte upp till mig ifall de blir friska eller inte. Vad ska jag kunna göra åt det? Jag kan inte ens få normala kristna, så att säga, att växa i tron, eftersom det är Gud som ger växten. Ännu mindre helbrägda göra någon. Det är ju Guds sak. Därför känner jag förresten ingen oro när det gäller utvecklingen av det andliga livet i församlingen och antal cellgrupper. Jag bara konstaterar att det här har inte hänt särskilt mycket, va? Men det är ju Guds sak. Jag behöver inte ta illa vid mig för det. Det är ju han som är huvudet i församlingen. Vi tycker att det är inte människor inte kommer till tro i tillräcklig utsträckning. Ja, det är ett problem som vi delar med vår Herre. För det är han som måste verka. Jag menar inte skylla ifrån mig, därför att han verkar ju genom vår miljö, så att säga. Han använder ju oss som redskap, så att vi är ju inte oviktiga, utan vi behöver titta på det här. Men och på samma sätt när det händer någonting gott eller människor kommer till tro, att så är det ju ingen människa som kan ta till sig äran för det. Utan all ära måste ges till Gud. Och det är jätteviktigt, inte minst när vi hjälper människor till tro. Om jag hjälper en människa till tro och säger, nu kan du vara säker på att Jesus är i ditt hjärta, och de blir glada för det, så ska de ju inte stå i tacksamhetsskuld till mig för det. Utan då måste jag säga så här: ja, men vad underbart. Nu måste vi tacka Herren. Kan du leda i tackbön, så att den personen tackar Herren. Så att man hjälper människor i sitt förhållande till Gud. Och att vi inte står i skuld till varandra. Så det är viktigt när det, och det är väl så man ska förstå de här tecknen. Alltså det är tecken på gudomliga manifestationer. Det är tecken på Guds aktivitet och Guds närvaro. Och jag skulle önska att vi kunde få se det mycket mer. Det finns många andra tecken som inte står omnämnda här som vi faktiskt ser. Och vi kan ju kanske se de här också emellanåt. Men vi skulle ju önska att man fick se det mycket mera. Men det kan vi inte bestämma över. Det får Gud. Det får vara Guds sanktioner när han tycker att vi fungerar som vi ska. Då kommer det här, jag är ganska övertygad om det. Det kommer mycket annat också, men det ska vi kanske hoppa över just nu. Ja, det var de tre delarna. Och sen är det den sista delen här då, den fjärde delen då, vers 19 och 20. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Det var ju fint uttryckt förresten. Det är ju precis det jag har sagt här nu, va? Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet, evangeliet de förkunnade, genom de tecken som åtföljde det. Ja, det står ju precis det som jag har försökt säga. Här ska ni lägga märke till att det står Herren Jesus. Kyrios Jesus. Kyrios är ju visst det grekiska ordet för herre. Jag menar herre, alltså vilken herre som helst i mänsklig mening. Men framförallt så är Kyrios en titel på allhärskaren. Den allsmäktige kallas för Kyrios. Herren i det grekiska mytologin eller i det grekiska talet. Herren, det är alltså med stort H i bestämd artikel, med bestämd form så att säga. Herren är herrarnas herre och konungarnas konung. Och det blev ju ganska snart en titel som man använde om Jesus. Och det blev mer än ett titel, det blev en bekännelse. Och det är därför som det står här att han blev upptagen till himlen och han sitter på Guds högra sida. Här har jag då en rad bibelställen som vi inte hinner läsa. Men titta i Romarbrevet 14:9. Det gör ingenting om vi inte hinner göra färdigt det här vers 19 som jag tänkte tala om. Att man sitter på Guds högra sida. Han blev upptagen till himlen. Vi kanske inte hinner göra färdigt det. För det är ett litet ämne i sig, va? Men vi avslutar Markus här i alla fall, därför att det första som står i apostlagärningen är ju samma sak. Det är ju himmelsfärden som kommer där, så tar vi upp det där istället. Men vi kan titta på någon vers här på den två minuterna vi har. Det står i Romarbrevet 14:9. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herren över både levande och döda. Alltså det är en upphöjdhet utan lika. Han regerar bland alla levande och han regerar bland alla döda. Det säger någonting om den, ska uttrycka, den status som Jesus har efter himmelsfärden. Första Korintherbrevet, efteråt kapitel 8, vers 6. Det kommer vi mitt i en mening, säger jag, men det står så här då, första kor 8:6. Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, det var ordet kurios, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Gud skapade allting en gång genom Kristus och han upprätthåller allting genom Kristus. Jag påminner om Filipperbrevet 2. Där det talas om Jesus. Som blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom. Och gett honom det namn. Som är över alla andra namn. Och namnet är ju Guds eget namn. Eller om vi tar det grekiska då. Är kurios, Herren. Och det är den första kristna bekännelsen. Och det är också vår bekännelse. Som vi behöver inte bara utsäga eller bekänna, utan vi behöver anpassa oss till den. Amen.
Ja, det var alltså sista delen av Markus evangeliet med bibelförklaring då med Håkan Sundlid. Ni fick höra del 8. Sen kommer det att fortsätta med apostlagärningarna, så det tar inte slut där nu med detta. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen så sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker på programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlingsprogrammet sändes. Härefter så kommer sändning ifrån Radio MF och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst ifrån Missionskyrkan.